Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Archery-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Kaufman's The Family That Built Pittsburgh's Famed Department Store av journalisterna Marilyn Pitts och Laura Malt-Schneiderman, en populär historisk skildring av en familj. Ett varuhus och den stad som formade dem. Boken följer Jacob Kaufman och hans bröder. Tyska judiska immigranter som kom till USA under 1800-talets senare del och först försörjde sig på att sälja sybehör i västra Pennsylvania. Från små skrädderiverksamheter växte deras affär till Kaufmans, ett dominerande varuhus i centrala Pittsburgh. Författarna behandlar både företagets uppgång och dess senare fall, men också familjens sociala ambitioner, filantropi och privata konflikter. Genren är lokal och amerikansk företagshistoria, skriven med journalistisk uppmärksamhet på människor, miljöer och konkreta institutioner. Bokens syfte är därför bredare än att dokumentera handel. Den visar hur ett varuhus kunde fungera som arbetsplats, mötesplats, kulturell symbol och del av en stads gemensamma minne. För svenska läsare erbjuder den en jämförelsepunkt till den roll som stora varuhus länge haft även i europeiska stadskärnor. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från immigrantförsäljare till en handelsdynasti i Pittsburgh. Boken placerar Kaufman-familjens framgång i den stora invandringshistoria som präglade USA under industrialiseringen. År 1868 anlände den unge Jacob Kaufman från Tyskland och brodern Isaac följde senare efter. De blev del av en miljö där tyska judiska immigranter skapade försörjning genom handel med varor som efterfrågades av gruvarbetare och stålverksarbetare i västra Pennsylvania. Denna utgångspunkt är viktig eftersom den förklarar att familjens framgång inte uppstår ur ett tomrum. Den bygger på kunskap om kundernas vardag, på nätverk inom immigrantgruppen och på en vilja att röra sig från kringresande eller småskalig handel till fasta butiker. Pitts och Schneiderman följer hur bröderna öppnade skrädderiaffärer på Pittsburghs nord- och sydsida innan de satsade på den då nya varuhusmodellen. Den modellen samlade många typer av produkter under ett tak och gjorde konsumtion till en mer organiserad del av stadslivet. På två årtionden rörde sig familjen från ekonomisk osäkerhet till Gilded Age-miljonärer. Boken framställer dock inte denna klassresa som enbart individuell driftighet. Den knyts till Pittsburghs snabba industriella tillväxt, växande arbetarbefolkning och ökade köpkraft. Därmed blir familjens historia ett exempel på hur migration, urbanisering och handel tillsammans kunde skapa nya amerikanska eliter. För det andra, varuhuset som nav för stadsliv, service och gemensamma ritualer. En av bokens tydligaste insikter är att Kaufmans betydde mer för Pittsburgh än sin försäljning. Det stora varuhuset i centrum blev en plats där invånare orienterade sig i staden, möttes och deltog i återkommande offentliga ritualer. Den välkända klockan utanför byggnaden fungerade exempelvis som en praktisk mötespunkt. Skyltfönster, utställningar och kampanjer gjorde samtidigt huset till en scen för säsonger, högtider och föränderliga ideal om hemkläder och fritid. Författarna lyfter även fram verksamheter som TikTok-restaurant, Arcade Bakery och Vendome-butikens mer exklusiva utbud. Dessa detaljer visar hur varuhusets funktioner var socialt skiktade, men sammanlänkade. En kund kunde äta lunch, köpa vardagsvaror, titta på dekorativa skyltningar och ta del av kulturella arrangemang i samma byggnad. Det skapade en särskild form av urban offentlighet, där konsumtion kombinerades med service och upplevelser. För svenska läsare kan mekanismen kännas igen från äldre varuhus i större städer, där restauranger, julskyltning och centrala lägen gav handeln en roll i stadsbornas vardag. Boken hjälper därför läsaren att förstå varför minnet av Kaufmans överlevt själva företaget. Nostalgins styrka handlar inte bara om ett förlorat varumärke. Den handlar om att en fysisk plats tidigare samlade aktiviteter som senare har splittrats mellan köpcentrum, nätbutiker, restaurangkedjor och digitala medier. För det tredje, familjens filantropi, status och svårigheter bakom fasaden. Kaufmans skildrar inte familjen som en enhetligt framgångsrik dynasti. Pitts och Schneiderman betonar att den offentliga bilden av välstånd, makt och generositet samexisterade med motsättningar. Personliga tragedier och ambitioner som påverkade både familjen och företaget. Denna dubbelhet ger boken en annan tyngd än en traditionell företagshistorik som främst följer expansion, omsättning och ledarskap. Kaufmannarna blev betydande filantroper och satte avtryck i Pittsburgh och västra Pennsylvania. Filantropin visar hur förmögna handelsfamiljer kunde översätta ekonomisk framgång till social auktoritet. Gåvor och engagemang i stadens institutioner kunde stärka både det offentliga livet och familjens anseende. Men boken påminner också om att en familjs offentliga rykte sällan berättar hela historien. När privata relationer och fettfulla beslut får konsekvenser påverkas även företagets förmåga att fungera som stabil institution. Detta perspektiv är analytiskt värdefullt. Familjeägda företag förenar ägande, arv, identitet och ledning på ett sätt som kan göra dem handlingskraftiga men också sårbara. Konflikter kan inte alltid skiljas från affärsbeslut eftersom samma personer delar både kapital och privat historia. Författarna använder Kaufmannarnas erfarenheter för att synliggöra den mänskliga kostnaden bakom en ikonisk fasad. Läsaren får därmed en mer trovärdig bild av hur social prestige och privat utsatthet kan finnas sida vid sida. För det fjärde, varför ett mäktigt varuhus till slut kunde förlora sin ställning. Bokens berättelse har en tydlig rörelse från uppgång till det som författarna beskriver som ett slags kapsejsning. Kaufmanns hade länge en exceptionell position i centrala Pittsburgh. Men dess historia visar att även mycket etablerade institutioner kan förlora sin funktion när omgivningen förändras. Det är inte en berättelse om att ett enskilt beslut ensamt fällde företaget. Snarare belyser den hur den gamla varuhusmodellen blev mer utsatt i en ekonomi och ett stadsliv som inte längre såg ut som under dess storhetstid. Det centrala är varuhusets beroende av ett livskraftigt centrum. När handel, boende, transporter och kundernas vanor förändras försvagas fördelarna med den stora byggnaden som samlar allt på en adress. Konkurrensen från andra handelsformer kan erbjuda lägre priser, större bekvämlighet eller nya lägen. Därmed blir ett företag som tidigare symboliserat modernitet gradvis förknippat med en äldre ordning. Bokens fokus på det lokala gör denna process konkret eftersom Pittsburghs förändring är direkt kopplad till butikens öde. För svenska lyssnare är temat relevant även utan detaljkunskap om amerikansk detaljhandel. Många stadskärnor har genomgått liknande skiften där klassiska varuhus och specialbutiker fått konkurrera med externa handelsområden och senare e-handel. Boken erbjuder ingen enkel affärsmanual. Dess värde ligger i att den visar hur varaktighet kräver mer än ett starkt namn, en imponerande byggnad och en lojal äldre kundkrets. Slutligen, journalistisk lokalhistoria som bevarar ett försvunnet vardagsliv. Marilyn Pitts och Laura Malt-Schneiderman närmar sig ämnet som journalister. Vilket märks i bokens kombination av historiska förlopp, familjeporträtt och vardagsnära detaljer. Recensenter har särskilt framhållit dess tätet av fakta, händelser och anekdoter. Den formen passar ämnet väl. Ett varuhus kan annars lätt beskrivas genom byggnader, ägarbyten och affärsstrategi, men sådana uppgifter förklarar inte fullt ut varför människor minns platsen. Det gör däremot detaljer om skyltningar, restauranger, bakverk, utställningar och kundernas invanda sätt att använda huset. Bokens lokala perspektiv är inte en begränsning utan dess metodiska styrka. Genom att stanna i Pittsburgh kan författarna visa sambanden mellan en familj, en affär och stadens sociala geografi. Läsaren får se hur ett företag både påverkas av och påverkar den plats där det verkar. Samtidigt öppnar den specifika berättelsen mot större frågor om immigration, judiskt amerikanskt näringsliv, urban konsumtion och industristädernas omvandling. Detta skiljer boken från mer översiktliga historieskrivningar om amerikansk detaljhandel. Den försöker inte främst skapa en nationell modell med Kaufmanns som ett anonymt exempel. Istället förklarar den varför just denna institution blev betydelsefull för just denna stad. Resultatet blir en bok om kollektivt minne där det förlorade varuhuset fungerar som ett sätt att undersöka hur människor minns vardagsmiljöer som en gång verkade självklara. Sammanfattningsvis, Kaufmanns The Family That Built Pittsburghs Famed Department Store passar särskilt väl för läsare som är intresserade av Pittsburgh, amerikansk urban historia, judisk immigrationshistoria eller detaljhandelns utveckling. Den är också relevant för den som vill förstå varför gamla varuhus fortsätter att väcka starka minnen långt efter att deras glansdagar är över. För svenska läsare kan boken ge ett användbart internationellt perspektiv på frågor som känns igen från europeiska städer. Nämligen vad som händer när etablerade handelsplatser förlorar sin centrala roll i vardagslivet. Den praktiska behållningen ligger främst i dess nyanserade syn på institutionens livscykel. Boken visar att ett starkt företag behöver förstå sin stad, sina kunder och sina förändrade villkor, men också att affärshistoria aldrig är helt skild från familjerelationer, status och lokalsamhälle. Den intellektuella behållningen är en tydlig bild av hur migration och handel kunde skapa både ekonomisk rörlighet och nya former av inflytande i det industrialiserade USA. Det som främst särskiljer boken från bredare företagsbiografier är dess kombination av familjedrama, stadsbiografi och kulturhistoria. Kaufmans behandlas varken enbart som en butik eller som en triumfsaga om entreprenörskap. Pitts och Schneiderman undersöker också de sprickor som fanns bakom framgången och den förändrade värld som gjorde varuhuset sårbart. Därför blir boken både en konkret lokalhistorisk studie och en reflektion över hur gemensamma platser försvinner men lever vidare i minnet. Om du vill stödja Marilyn Pitts, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!